Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål! Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The Flyken have a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det är dags igen. Ny vecka. Solen skiner utanför studion som vi sitter och spelar in via Play Hockey Podcast. Jag sitter här ensam, men i mina öron så vet jag att de sitter och lurpassar våra experter. Redo för att diskutera precis allting som händer på en hockeyrink. Och det gör ju det väldigt mycket och väldigt ofta och väldigt intensivt. Det är en underbar tid, Erik Granqvist, eller hur?
Den här tiden, det är det bästa som finns, tycker jag. Jag tycker december, januari, februari, den kan man nästan ta bort. Å andra sidan är det yin och yang. Den här mörkret och den här lätta depressionen smyger på. Den kontrasten till hur bra man mår nu. Jag var med och vann Ken Dryden Open i golf häromdagen. Spelade bättre än någonsin. Märkligt där med förväntningar. Tack så mycket. Första rundan. Och det kändes nästan på den här tiden när jag och Jonas Gustafsson och Rickard Wallin spelade i Karlstad när det begav sig när Färjestad vann SM-guld. Jag vill gratulera, Rickard, och underbart att du är med oss i minst 3 år till här på Nent Group.
Ja, men det är härligt. Vi bollar ju in Rickard. Du ska få prata om Erik Sving också om en liten stund, Rickard. Men det Erik är inne på är att du har förlängt ditt avtal med Nent Group via Play här med 3 år till. Och vi är så tacksamma, och det gissar jag att tittarna och lyssnarna också är. Berätta varför det blir en fortsättning.
Ja, tack så mycket först och främst, och jag delar uppfattningen om att det är lite vårdkänslor och allt känns lite lättare här, men att få förtroendet och fortsätta jobba tillsammans med er och ja, all den roliga hockey som vi har här på Nent, det var en självklarhet när jag fick förtroendet, så nej, jag är supertacksam och glad att få fortsätta. Det har varit en ära är det fortsatt. Så. Sen att man har försökt hålla det här lite under radarn, det är perfekt att podcasten har kommit igång här så vi kan få släppa den här formen.
Ja, men du, berätta lite också dina intryck av de här åren. Nu har du ju varit med ett tag. Var det 2016 som du anslöt och blev hockeyexpert?
Ja, det stämmer. 2016, alltså det är 5 år. Ja. Och vi pratade lite grann om det hemma här i veckan och kollade på lite bilder hur det var. Det är 5 år sedan jag la av då, så det blev lite så här, jag ska inte säga att det är jubileum, för det är väl ingenting som man firar att det är 5 år sedan man la av, men just att ha fått jobba mer i 5 år. Det har gått fort tiden, tycker jag. Vi har hunnit med en jäkla massa grejer och jag tänkte också tillbaks på vad jobbigt det var i början när man kom in och allting var spännande och släppa till reklamavbrott, och jag hade ju kramp efter några sändningar för jag var så spänd, och men det var ju nervöst att få jobba med Håkan Södergren som man hade sett på tv sedan man var 9 år liksom, det har varit en häftig resa och också kul att få följa vart hockeyn tar vägen nu. Man kan nästan över tid liksom lite göra bokslut över vart hockeyn var och vart den är på väg och hela den där grejen. Och det var tur att man inte visste att det var pandemi på gång i alla fall när man började jobba med det här. Så. Nej, det har varit en kul period och jag ser fram emot i alla fall 3 år till här då.
Ja, men du, nu får du en svår fråga här, Rickard. Men beskriv dig själv som expert. Hur vill du att det ska låta och vara när du är i tv-rutan?
Min målsättning när jag kom in var att ge min bild utan att säga att det, så här är det. För det är väldigt lätt, har jag upptäckt, att både lyssna på andra och på mig själv också. Att man talar om hur man tycker att saker och ting, eller man säger hur saker och ting är. Utan jag vill ge min bild och försöka förklara lite grann om hur det kan upplevas just när man är i situationerna på isen. Det är också svårt att behålla ju längre sedan det som man har spelat, har jag märkt. Men just det perspektivet att försöka förklara varför saker och ting blir som det blir ute på isen utifrån det spelarperspektivet, det har varit min inriktning ända sedan jag började. Sen om man lyckas eller inte, det blir väl bättre och sämre. Men också försöka och både ge ris och ros. Det är ibland svårt att åka med, att det blir ibland för mycket negativt och ibland för mycket positivt. Så den balansen är väl någonting som jag jobbar med.
Erik, du som har varit med lite länge som tv-expert, så här, hur tycker du att rollen förändrats senaste tiden?
Jag tycker att dels så tycker jag det blir så otroligt bra när vi har så olika personligheter och tittar ut över landskapet från olika berg, så att säga. Håkan står med sin långa erfarenhet på Mount Everest och Rickard står på Kilimanjaro och jag står på Kebnekaise. Alltså det, och sen så berättar vi vad vi ser därifrån. Och du sitter i en helikopter och håller reda på oss, vilket är ju ett mirakel i sig. Men jag tycker att rollen har ju förändrats. Mina idoler, det var ju Arne Hägerfors och Ankan Parmström som man är uppväxt med ända sedan man var liten kille och blev förälskad i hockey. Och på den tiden fanns ju inte internet och så de kunde ju säga lite vad som helst, för det var ju ingen som kunde kolla upp om det var rätt eller fel, så att säga, i statistik och så. Det var ju väldigt svårt. Medan nu då, fansen som håller på respektive lag, de kan ju enormt mycket om varje spelare och varje lag. Så nu tror jag att man måste läsa på ett annat sätt, tror jag, i expertråden. Och sen så gillar jag också att hur vi presenterar saker. Rickard var nere och visade hur teckningar går till, och Håkan och Notan visar dumpar tillsammans med dig, och jag brukar prata målskytte och målvaktsspel och visa saker i våran lilla ishall, och det tycker jag har utvecklats mycket senaste 5-6 åren.
Ja, det är ett nöje att arbeta med er två och med alla andra experter som vi har också då, med Håkan och Valentina och Mattias Nordström och hela ligan där, och många år till med underbar hockey. Vi kommer ju hårdbevaka hockey-VM också. Om ett tag.
Ja, Niklas, låt att jag avbryter dig, men när vi pratar om det här, ni som lyssnar på podden, om det är någon som har några synpunkter eller förslag vad de skulle vilja höra eller se mer utav, så vore det väl en toppen idé om ni kunde skriva på några av våra sociala medier. Det uppskattar vi mycket om det finns lite förslag om vad vi kan bolla vidare på.
Underbart, och vi är rätt aktiva där allihopa just på att svara också, så bara dra iväg det på Twitter eller på vår Facebook-sida så tar vi upp det. Det är vi och ni som gör det tillsammans, så därför är det underbart att den här poddresan fortsätter också. Vi tänkte vi skulle ta en liten avstickare innan vi ska släppa in Håkan Södergren som ska få tycka till i veckans krönika. Men vi tar en liten rundresa till NHL-lägessummering, den korta. Hur lyder den, Rickard?
Den lyder som så att det börjar ju dra ihop sig till slutspel även över pölen, så att säga. Så, några lag har ju börjat bli klara för slutspel redan och fått ett sån här kryss i markeringen på tabellerna. Och i den västra till exempel så är det redan tre lag som är klara där, med Vegas, Colorado och Minnesota. I Central, va, som Carolina har fått ett kryss bakom sig. Men det är två divisioner där det är fortfarande inte finns någon som är helt klar. Så matcherna börjar betyda lite mer och mer. Och jag tycker att det syns också på matchkvaliteten, att det blir lite mer av den här rivaliteten som vi hoppades på. I och med att det bara är divisionsmatcher i år, så börjar de bli lite extra trötta på varann. Det börjar bli lite grinigare och börjar bli ännu mer underhållande, tycker jag faktiskt. Så jag gillar hur matcherna ser ut, i alla fall de som vi har haft de senaste tiden har varit klassskillnad på. Sen är det ju McDavid fortsätter ju dra ifrån i toppen av poängligan, och det är glädjande att den största stjärnan fortsätter lysa, tycker jag. Det är väl det jag ser bortifrån andra sidan där, att allting har ju liksom efter deadline, trade deadline, utkristalliserat sig, vilka lag som är favoriter. Det är fortfarande några platser som finns att kämpa om där, så de sista 10 matcherna här kommer det bli ett tight race, och det ska bli kul att följa.
Om du bara får den där pucken bara rakt på bladet då, vilka är din stora favorit just nu?
Ja, men jag måste säga att det är Colorado ändå, och det är väl för att jag har sett deras högsta nivå som jag tycker har varit högst av alla. Men NHL-slutspel, vi ser i SHL också att det inte alltid det blir som man tror. utan det ska presteras och tajmas i helt rätt läge, och det är väl det som Colorado måste överbevisa för mig och för alla andra och för sig själva, att de har den förmågan att steppa upp och spela det taktiska spelet och få ut sin högsta nivå i rätt läge.
Mycket mer än NHL om en liten stund. Vi tar den där rodbåten över Atlanten tillbaka till Sverige, Erik, och doppa ner tårna i SHL och kvalet då till SHL som vi har stått stilla ett tag. Ge oss din bild.
Ja, det är ju riktigt häftiga semifinaler tycker jag, om vi börjar där då, där Skellefteå nere för räkning hade 0-2 i matchen mot Rögle men vann. Det var imponerande att se Skellefteå prestera, framförallt i första perioden. Man gjorde 2 mål i powerplay och vann den. Så att den är öppen nu. Det är returmöte ikväll när vi pratar, tisdag kväll, mellan de lagen. 2-1 i matchen nu just nu då för Rögle. Och där spelar de i Skellefteå Kraft Arena igen. Och sen så har vi den andra då, den mera defensiva bataljen mellan Örebro och Växjö, där Växjö har lite grepp nu då med 2-1 i matcher där, det va?
Yep.
Och där Källgren kom in, Viktor Fast tyvärr då blev skadad och fick utgå, så har han spelat väldigt stabilt. Det är målsnålt, det är defensivt fokus och mycket intressant. Det enda jag skulle önska det är att det skulle vara 7 matcher istället för 5 i den här häftiga semifinaldrabbningarna. Och sen har vi då Hockeyallsvenskan finalen, vem ska upp till SHL, där det blev ju ett väldigt tufft coronaavbrott och det över 20 spelare i Björklöven fick covid-19 och de har skjutit upp matcherna, men de verkar ju komma igång nu. På fredag ska ju match 3 spelas då mellan Timrå och Björklöven.
Ja, man ser fram emot det där, och vi var inne på det här lite märkligt med de här bästa av 5 då, men vi hade en liten utläggning om det. Om ni går tillbaka till podd 307 så kan ni höra vad våra experter tyckte om det där. Håkan Södergren i Oslo numera var ju i Stockholm hela förra veckan och arbetade med NHL-studion och podcasten och allting. Nu är du tillbaka hemma, Håkan. Hur är det?
Borta bra men hemma bäst, det heter det va? Och sen må det vara i vilken landsdel eller landsända eller var det är va, men egen säng, egen lakan, eget kylskåp inte minst. Det är lite bättre va. Det är alltid det, konstigt nog.
Även då fast du inte har de här hotellfrukosterna och morgonrocken som bara hänger upphängd och sängen är bäddad och det här lyxlivet som du har när du är på besök här nere.
Ja, men det här är inte hemma ändå alltså. Det finns ju ett uttryck som heter hotelldöd, och det finns ju med en viss rätt alltså. Det är skillnad att komma hem. Borta bra, hemma bäst.
Du pratar med Glenn Strömberg, din kollega, om det. Han har bott på hotell snart i över ett år nu sen när pandemin startade här i Stockholm som han huserar då. Ja, man får lära sig det också. Men du, man måste ha en bra tv-soffa nu för tiden. För det är ju matcher i parti och minut. Och de är långa också, Håkan. Din krönika idag. Vill du komma in på det ämnet, eller hur?
Ja, det gör jag faktiskt. För att jag tycker faktiskt att det är någonting som man måste se upp med. Framförallt så är det ju så att vi vet ju själva att ishockey är en sport som går fort. Men matcherna, när du tittar på dem, de är väldigt långa. 2 timmar 21 minuter klockade jag in gårdagens semifinal då mellan Skellefteå och Rögle på. Och det är alltså, vad blir det då? En halvtimme längre än en fotbollsmatch är. Och de tycker vi är långa och långtråkiga ibland. När matcherna dessutom börjar klockan 8, så i slutet så säger 20:10, 10:30, då är det sent alltså. Tappar man väldigt många viktiga tittare, så att du ska ju tänka på nästa generation spelare också som ska inspireras och kanske lära sig lite, få lite intryck och allting. Och det är inte alla barnfamiljer som låter sina barn sitta uppe så länge och titta, eller orkar sitta uppe så länge och titta bara. Så att jag tycker att inte bara SHL utan övriga hockeyvärlden kan börja tänka till lite, för att 18 minuters paus tycker jag är onödigt långa pauser. Jag vet ju sedan min egen karriär så att säga, i ledardelen på en liga, att 18 minuter i en paus är ju mest av kommersiella anledningar. Spelarna har aldrig pratat någonting om att behöva vila längre. Utan det är alltså för att man ska kunna sälja saker på en arena och tjäna lite pengar på den publiken som är där. Kaffe, korv, öl och allting sånt här. Men det är liksom det argumentet håller inte längre, för att med den här pandemin så har det funnits en enorm utveckling på alla digitala tjänster och pick-up-stationer eller leveranser av färdiga produkter i pausen och sånt där kan stå färdigt. Så nu finns det ju möjligheter att utveckla hela den biten, och då behöver man inga 18 minuter för att tjäna massa pengar på kunderna ute i handlarna. Så att det jag tycker att man ska skärpa till sig lite, tänka till lite mer och hitta ett bättre flöde på allting. Jag tror man kan gå ner till 12 minuters pauser. Jag tror inte man behöver ha alla powerbreaks i alla perioder, inklusive då nu som kommer nästa år, coaches, challenging och allting. Matcherna kommer bara bli längre och längre och längre. Några grepp måste också tas för att få ner längden på matcherna så att de blir bättre, bekvämare, enklare och framförallt mer tittarvänliga. Både för publiken och för folk hemma i tv-sofforna. Så att tänk till lite ni som sitter runt omkring och även ni i studion där, va? Vad skulle man kunna göra för att få ner längden på matcherna? Bara som en liten idé. Vi hade faktiskt här i Norge på den tiden jag jobbade, och vi jobbade med tv för första gången, så tyckte tv också att det var lite för långt. De har ju fasta matcher eller fasta program som ska in då, så att säga, efter matcherna. Och att man inte kunde ha någon sluttid på dem tyckte de det var jobbigt. Vi hade 10 minuters paus i tv-matcherna. Inga spelare som gnällde på det. Inga tränare som gnällde på det. De tyckte det var rätt bra faktiskt. Ja. Så att det finns en hel del att göra om man bara tänker till, vågar och tar lite nya grepp. Så att det är min lilla krönika för idag.
Bra, och du säger inte direktören bara för att han själv börjar bli lite äldre nu och lite tröttare på kvällarna.
Hör du, ju äldre man är, ju mindre behöver man sova. Så det är inget problem här.
Ja, det är underbart. Tack för den här veckan, Håkan. På åtagande nästa.
Tack själva.
Och vi går väl vidare i det där spåret, vad vi tycker om det som spelare. Hur upplevde du det, Rickard, just med längden på pauser och matchernas dignitet och den här biten?
Jag kan hålla med om att 18 minuter är väl inte någonting som måste till för att man ska orka spela, absolut inte. Utan kortare med i alla fall 2 minuter, kanske 3 minuter, det borde väl vara en självklarhet. Det ligger ju i, precis som Håkan sa, att man vill inte att man kommer in efter pauserna och sen så är halva läktaren och köper popcorn liksom, eller vad man nu köper i paus. Det är ju ett problem, det vet jag. Framförallt när jag spelade i Toronto där, så när man kom ut för andra perioden, då var det alltid tomt längst ner på de här platinumsätena som det var. För då var ju de i baren och hade inte hunnit beställa klart den. Så det var ju ett problem så sett. Men det är kanske precis som också kloka direktören säger där, att det finns ju andra sätt att beställa nu, och det har väl spirats upp i och med pandemin. Så det får man väl lösa. Jag tycker faktiskt att det är en vettig poäng som man har där. Sen kan man ju också diskutera just det som föranledde den här krönikan, att matcherna startar klockan 8. Det är ju enkelt åtgärdat att se till att de startar klockan 7 eller kanske 6. Till och med klockan 6. Ja. Det tror jag skulle vara bättre för alla inblandade. Man går ju bara som spelare och väntar hela jäkla dagen rent ut sagt på att den där matchen ska börja. Så det är inga problem heller. Men ja, jag ställer mig ju frågande till hur vi ska kunna få till någonting på 10 minuter i paus bara.
Alla i studion.
Ja, nej. Det jag reagerade på mest. Ja, och sen just tv-mässiga. Man vill ju hinna prata lite grann om matchen och bygga upp det också. Och sen ska det ju in reklam och det ska ju in det ena med det tredje. Så ja, någon balans där som är bättre än den nuvarande hade ju varit önskvärt. Och jag måste säga en sak. Coaches Challenge, alla de här grejerna som vi kommer komma in på sen, de måste speedas upp. Man måste kunna ta ett beslut så man inte behöver dra ner allting i ultrarapid för att ta ett beslut. Jag vill att man tar besluten i full speed fast på tv-bilder. Tack!
Jag måste bara ta en följdfråga. Vill du ha Coaches Challenge i svensk ishockey?
Ja, det kan vi väl ha. Jag tycker att det kan vara relevant i vissa lägen. Men inte så att du ska ta... Då ska det vara en maxtid på dem då.
Okej. Erik, gå in i den frågan också.
Mycket bra. Jag kan säga att... vi har ju debatterat det här, jag och Wallin, sen det kom i borta NHL Coaches Challenge. Och vi har ju varit helt överens om att det måste gå mycket snabbare. Alltså ge domarna en större iPad, alltså en maxad storlek så att de verkligen ser snabbt vad det är som har hänt och sen ta ett beslut. Och att de har max en minut på sig. Och jag var ju hälsa på Rickard och Jonas när de spelade i Toronto. Jag kan ju bekräfta det här att när man skulle ut och köpa lite kalla drycker och grejer. Det tog lite tid ibland. Så att jag missade faktiskt början på perioden också där i Toronto på den tiden. Men jättebra idé av Södergren att korta ner matcherna. För jag känner också nu att ibland när man kollar. Det var ju någon match här mellan Växjö och Örebro som avgjordes efter midnatt. Och då börjar ju till och med en hockeynörd som jag och få lite grus i ögonen. Så att börja matcherna 6 istället. Framförallt när det är slutspel. När det kan bli de här långa matcherna. Och jag kan förstå att man inte kan korta ner pauserna i år. Men inför nästa säsong. Korta ner pauserna och ta bort ett av powerbreaken, ja. skulle jag önska.
Ja, det håller jag med. Det här riktas ju inte bara mot svensk ishockey. Vi sitter ju och bevakar NHL och där kan det ju bli långa matcher också. Och just de här 3 powerbreaken kan jag ju tycka också att det är definitivt ett för mycket. Sen är det ju pengarna måste in om spelarna ska få löne och ligan ska drivas på det sättet. Det förstår jag också då, men det, jag kan tycka att det blir rätt segt ibland att de hinner spela några minuter, sen så är det powerbreak igen. Och på tal om den där tiden hemma så hade det ju varit mycket bättre nu med tanke på pandemireglerna och restriktionerna som gäller. Då hade ju publiken kunnat sitta kvar. Nu är det en del som har fått lämna restaurangerna, har jag hört, och inte säkert klart matcherna då, eftersom klockan har tickat förbi den där tiden. Är det 20:30 eller något sånt som man ska ha lämnat då?
Får jag dra en snabbis om det?
Ja.
Jag var ju i Haitank Katena Arena. Folk hälsade till. Det är många som lyssnar på podcasten. Och det var ju gåshud när man fick höra Rögle-fansen då som sjöng. Men då blev det strul med ismaskinen. Det var höger framdäck. Det är en på miljonen att det händer. Och därför blev det en fördröjning. Så att pausen blev ju ännu längre då innan de fick tag i reservismaskinen som stod där i akademihallen istället. Så då fick ju fansen gå hem. Så det var ju ett antiklimax. Från den här underbara extaskänslan av att höra livepublik sjunga och fylla hallen med sin atmosfär, så fick de gå hem. Dels på ismaskinen, men också för att matchen började så pass sent.
Varför fick du inte ner och hjälpa till?
Ja, jag tänkte faktiskt kunna hjälpa till, men då hade ju inte matchen kommit igång ännu, det är ett som är säkert.
Får jag säga en sak när du säger ismaskiner, Erik, också, att jag har som krav att alla SHL-arenor och alla SHL-lag ska använda 2 ismaskiner och spola isen med så att det går fort där och så att den hinner torka så att det blir bättre kvalitet och hela den biten. Jag vet att det finns på sina håll, inga speciella städer nämnda, men någon som jag är ganska nära vet jag inte alltid har 2 ismaskiner, vilket ju är fullkomligt oacceptabelt tycker jag i en liga som ska vara så pass professionell. För där kan man korta tiden, där kan man förbättra iskvaliteten. Tack.
Mycket bra. För det, vi har sett också i flera av de här slutspelsmatcherna att domarna måste vänta med att släppa pucken för att det är så mycket vatten ovanpå isen. Mm. Och det är kanon. Det här var ju många bra
förslag
till förändringar. Både borta i NHL där det oftast är 2 ismaskiner ska vi säga. Men korta ner pauserna där också.
Jag vet inte hur.
Vad lätt det är att förändra när man inte behöver ta beslutet själv.
Exakt. Jag bara fick en sån flashback till hur många gånger jag blev utskälld av vaktmästarna för att jag gjorde för långa intervjuer efter att perioden var slut och man hade spelaren kvar på isen och ismaskin fick stå och vänta. Och de ville ju igång direkt såklart för att allting skulle lägga sig och det skulle vara perfekt isen när spelarna kom ut. Så det finns mycket som ska förändras. Det är väl vi i TV som ligger bakom mycket också såklart. Då. Men jag gillar det här att vi går på djupet med allting. Nu har vi pratat om hur man ska sälja korv och andra drycker och popcorn och hur ismaskinerna ska jobba. Men nu kommer vi till en väldigt, väldigt het puck som det diskuteras kring när det gäller det spelmässiga. Och då är vi tillbaka i Haitanken i Ängelholm och bedömningarna kring målvakterna. Oj, vilket liv du blev, Erik. Du var ju på plats och upplevde du allting.
Jag var på plats. Jag satt där uppe på mediehyllan och pratade med journalister såklart och scouter. Jag satt på coronaavstånd med Peter Sundström återigen, jag brukar göra det. Chicagos Pro Scout. Och intressant att prata med dem som har en karriär på alla möjliga nivåer. Både här i Sverige, vunnit guld och borta i NHL och i Tre Kronor. Och alla var ju rörande överens om att det där kommer dömas bort med de regelbedömningar vi har sett i Sverige. Och det som var intressant var ju att ett mål blev bortdömt för Skellefteå kvällen innan när han gick in, vred runt och Burström och tog bort Rifalds klubba med skridskon och la in den mellan bena. Och enligt reglerna och det vi har sett och bedömningarna Så stör man målvakten i målgården, då ska det inte vara mål, så det togs bort. Och dagen efter händer en liknande sak, kan man säga, att Luka Lekestol Jonsson i Lukas i Rögle kommer in och trycker på Gustav Lindvalls benskydd i målgården så att han får rotation och kan inte göra sin förflyttning som han vill. Och då kommer Leon Bristedt och skjuter. Och eftersom han har fått den här rotationen och sitter fast, då börjar han sträcka ut armen så att pucken går in mellan armen och kroppen där på klubbhandsidan. Vilket det, hade han inte blivit störd, då hade han ju tryckt sig in och varit samlad i en block och fått den rakt i magen. Lite grann som vi visade Valentina och du och jag, Niklas, i våran ishall för några veckor sedan. Ja. Så att det var ju en klar störning också, ser ju vi som jobbar med målvakter, att det där är ju en störning på samma sätt som dagen innan. Men den här gången dömer de mål. Och nu satt ju jag och tänkte, ja, det här är ju inkonsekvent. Så här får det ju inte vara. Och vi har ju haft den diskussionen tidigare. Gå gärna tillbaka för något år sedan, du och jag, Valle och Gide. Det vi kom fram till att det är nästan bättre att man säger att direkt det blir störning i det blåa, då är det icke mål. Att det blir mer svart eller vitt. För de här bedömningarna, när domaren i det här fallet Ölund skulle försöka bedöma huruvida Lindvall blir mycket störd eller inte, den kompetensen har ju inte han i målvaktsspel. Så den här gången blev det helt fel. Gör det mycket mer svart eller vitt. Att i det blåa störning, då är det icke mål. Så slipper vi undan från det här. Vad säger du, Valle?
Ja, vi har ju haft den här diskussionen gång efter annan, och tyvärr för SHLs del igen måste jag säga att man kan ju inte igen, ibland hjälpa sig själva, utan det verkar ju alltid som att man måste röra till det när det betyder som mest, så att fokus blir på fel saker, vilket ju gör att frustrationen bara bubblar. Oavsett vilken sida man står på i den här debatten om målgården, så jag vidhåller att hur tydliga reglerna än är, så kommer det alltid vara en bedömningssport. Att få det helt svart eller vitt, det tror jag inte att det går, för då blir det dumt till i absurdum istället. Då blir det slutade med att målvakten får bara vara i det blåa området så fort han kommer utanför. Ja, du vet hela det där. Jag tycker att det är svagt att man nu, när man ändå har försökt göra regeln så pass tydlig, ändå med, är det en dag emellan, det är mindre än 24 timmar, lyckas göra två så olika bedömningar. Och jag är ju inte målvaktsexpert, det vet du, på långa vägar. Men för mig så var det ju, det målet som blev mål var ju tydligare att det skulle bli bortdömt än det andra. Om jag bara tittar på de jämförelserna. Exakt. Men regeln är ju skriven så att det finns ju ingen möjlighet egentligen för Linus Ölund att göra bedömning att han ändå inte skulle ha kunnat rädda den när den går in precis bredvid. Det är ju bara en skitbedömning, förlåt. Och alla gör fel. Men att ta hjälp av det här och sen göra en sån dålig bedömning, det är ju bara, ja, katastrof helt enkelt. Jag förstår att Skellefteå är besvikna. Och till slut så slutar det som vanligt i svenska hockeyslutspel eller debatter i sport om, ja men de då, och vi då, och han då, och hon då. Så till slut vet ingen någonting. Och här vill jag återigen att det ska finnas ett situationsrum i SHL som det finns, där det finns starka personligheter som kan göra de här bedömningarna så att det blir tydligt. Jag tycker att det är fel att det ska läggas på hur många olika domare nu det finns, att de ska sitta och göra sina tolkningar av regeln. Ska det gå till videobedömning, då måste det vara så att det finns någon som är stark som kan gå in och göra de här bedömningarna så att det blir konsekvent ifrån ligan. Och sen inte komma med några såna här halva räddningsplanker. Att jag såg att de hade släppt ut någon att hänvisa det till regel, bla bla bla. Utan alla ser ju att det här är fel. Det måste man se om man jobbar. Alla som jobbar med hockey tycker att det här är fel. Jag kan inte höra någon som har tyckt att det här blir bra. Så det behövs en omstart av SHLs situationsrum och kanske lite nytt blod även där, jag vet inte. Men ta nya grepp, det måste bli mer professionellt. Och jag tycker att båda de här egentligen skulle kunna vara mål. För att det är ju pååkningarna mot huvudet, Erik, som man vill ha bort, eller hur? Det är exakt. Det som har blivit att man har dragit de här. Och i min värld, där allting är bedömningar för domarna också, man måste kunna skilja på, vad man säger, hönan och ägget. att när det blir pååkningar in, men när man är och petar och drar och det fastnar en klubba i en skridsko som på Skellefteås mål där. Det är sådana kampsituationer när det är så tajt och lagen spelar försvarsspel runt målet på det sättet de gör. Det måste få vara lite kamp där, men så fort det blir att man åker in med kraft i målgården, då tycker jag att där ska man vara stenhård. Jag är inte säker på att jag har svaret här i min rant så att säga, men det blir jättedåligt och någon måste ju ta ansvar för att det ska bli tydligare.
Ja, det är tydlighet som behövs, det är helt klart. Och du som arbetar med målvakten också, Erik, det är klart att de måste ju också, de får inte bli helt fridlysta, det är ju du inne på också.
Ja, låt mig nu förklara, det var bra beskrivet av Rickard. Om vi delar upp det här, pååkningar i huvudet på målvakterna, där ska det vara avstängningar. Alltså kommer man och åker rakt in i det blåa och kraschar in i huvudet på målvakterna, hjärnskakningsrisken och skaderisken är enorm. Där ska det vara avstängningar, alltså. Ungefär som en huvudtackling ute på isen. Melart avstängd 4 matcher för huvudtacklingen där. Det är samma, åker på målvakt. Då måste det bli mycket kraftigare avstängningar mot det. Men däremot det här kampen och om pucken, det är en helt annan sak. Med klubban etc. Så den här petigheten som har blivit senaste året, för att det kom ju som en reaktion på att målvaktstränarna gick ihop och sa att det är för mycket skador på målvakterna, för mycket huvudpåkningar, vilket jag håller med om. Det kan ju förstöra ett liv och en karriär helt i onödan. Så där har det blivit mycket bättre, men det har ju blivit mycket, mycket sämre med den här petigheten. Så det är ju två skilda saker. Och sen vill jag komma fram till en sista grej, att kan man inte få det svart eller vitt, att allt i det blåa ska rendera i att det inte blir mål, då tycker jag att man måste i så fall utbilda domarna. Då kan jag tänka mig att själv ställa upp och göra en workshop med domarna och förklara varför den här grejen när Luka Regestor Jonsson trycker på benskyddet på Gustav Lindvall är lika stor försvårning för målvakten som det är när Burström åker bort Rifalds klubba. Då måste ju domarna öka sin målvaktsförståelse. Och tredje grejen, Rickards förslag om situationsrummet. Ta in Mikael Tellqvist, gamla elitmålvakten på alla nivåer, från Tre Kronor, NHL, KL, Sverige, Djurgården där. Ta in honom, han bor där i Stockholm. Ta in honom i situationsrummet så man får en målvaktskompetens där också. Så att situationsrummet kan vara med och påverka mycket mer, så att det blir rätt när man ska göra de här videobedömningarna. Så, tack för oss.
Ja, men det blir, för det skapar ju en otrolig diskussion. Och sen kan ju inte alla reglerna såklart, men bara en fråga, det var väl samma domare som dömde båda matcherna, var det inte det?
Jag vet inte.
Det borde ha varit det, för det var ju dagarna på varandra. Jag tror väl att de kör vidare, men de har ju definitivt snackat ihop sig om den här gruppen. Det krävs ju lite bollkänsla där också, kan jag tycka, att man läser läget om man har dömt en sak och haft den bedömningarna. För jag vill inte ha bort bedömningarna helt och hållet heller. För jag tycker det är en del av idrotten. Jag är ju lite emot det här med fotbollen nu, där allting är styrt via datorer i stort sett. Ja, men titta, han hade axeln framme där, eller knäskålen är för långt fram, så sitter man och tittar på det i 5 minuter. Det får inte gå för så långt heller, eller är jag fel ute?
Nej, men då måste ju de som ska göra bedömningarna ha kunskap.
Exakt.
I ämnet.
Japp.
Då måste ju Linus Ölund komma på en workshop med Mikael Tellqvist och mig till exempel. Så utbildar vi målvaktsspel.
Japp.
Som inte är kopplade till något lag. Nej. Jag jobbar inte med något av A-lagen i SHL. Tellqvist jobbar inte med något. Det finns andra kunniga som inte är connectade. Det behöver inte vara någon av oss två. Jag bara drog upp två namn då. För att man tar ansvar för att utbilda och fortbilda, så att man kan göra mer korrekta bedömningar. Och i de här två fallen, det som Valle säger, tar man bort målet där mot Skellefteå, för Skellefteå, ja, men då måste man ju knappt 24 timmar senare också ta bort det målet för Rögle, för det är ju liknande situationer. Annars blir det ju dubbelfel, för att prata Hawkeye och tennisspråk. Ja. Alltså, problemet blir ju att bägge de matcherna är ju supertajta. Rögle vinner båda på mål som görs, döms eller döms korrekta med bedömningar från domarna, som då inte har fullständig kompetens, och då måste de ju verkligen utbilda sig mera i vad som hindrar en målvakt i dagens moderna spel.
Men... Jag hatar ju att man inte ska få slå efter en puck som ligger i målgården. Det blir helt osannolikt för mig då att det ska vara så himla svart eller vitt också, att man inte får fastna i varandra med det som Skellefteå gör. Jag tycker att det är bedrövligt, för i så fall, ska vi ta det så svart eller vitt, så ska varje gång en försvarande spelare som sätter upp en crosschecking i området och boxar ut runt målområdet, då ska det vara utvisning på allting i så fall. För annars kommer vi till slut inte ha några mål. Så
att, nej, och det är det jag menar, att i NHL är det ju mera bedömningar med spelsinne. Där har de bättre koll på, tycker jag, domarna på att ta bättre beslut. Det tycker jag.
Ja, jag håller med dig, och jag sa det här redan när man skulle sätta den här regeln för att det skulle bli så tydligt och lätt att döma för något år sedan här just när, och ambitionen återigen är ju jättebra för att minska skaderisken för målvakterna och respekten för hela den grejen. Mm. Den har jag, absolut. Men det kommer aldrig bli så att det blir helt svart eller vitt och helt lätt att döma. Och jag tycker redan nu att försvarsspel, målvaktsspel har så stor... inte fördel ska jag inte säga, men just det är så svårt att göra mål ändå, så att man måste få kunna ta kampen där när det inte blir de här farliga momenten också. Exakt. Man kan inte ta bort dem, utan den här regeln, jag vet vad den är, och det är möjligt att man hittar stöd i den om man tolkar hur man vill, för att det ena ska vara rätt och det andra ska vara fel, hur man nu vill även här, men jag tycker att regeln och ambitionen att allting ska vara skyddad verkstad i målgården när spelet och försvarsspelet ser ut som det gör, när det är fem andra som hjälper målvakten runt och städar om, och man får ofta ta till ganska bryska metoder. Det är inte okej i min bok. Då får vi en fruktansvärt tråkig hockey. Det kommer bli som handboll, vet du. Det står bara, man måste skjuta på utsidan och hoppas att man får någon skymning eller någonting för att kunna göra mål. Ja. Det måste få vara kamp också.
Ja, exakt. Och det håller jag med om, Valle, totalt. Men låt oss nu då för sista gång säga att när det kommer till huvudpååkningar på målvakterna måste det vara bort. Enormt hårda bestraffningar. För målvakten ska titta på pucken och kan inte skydda sig som utespelare. Det har vi sagt 100 gånger. Men folk fattar ju inte det fortfarande. Och så länge det sitter experter som Micke Renberg och Wikegård och säger, vad fan, bryter in. De måste väl få attackera målet. Och kör på målvakter i huvudet. Då är det farligt, för då blir det svårt med rekrytering med yngre målvakter. För då lyssnar kidsen, jaha, men Wikegård och Renberg sa att man skulle åka rakt in mot målet i det här läget. Och då blir målvakter i yngre åldrar pååkta och får hjärnskakningar. Så att de kan ha 1, 2, 3 hjärnskakningar per säsong. Och får man det, då kan vi inte rekrytera målvakter. Så det här blir jag nu jävligt irriterad när jag hör en sån som Renberg, som jag gillar personligen, vi är ju polare sedan förr, sitta i tv under junior-VM och säga att där ska man, målvakterna måste tåla, det är bara att köra på där. Lite som det var förr i tiden. Men problemet, förr i tiden då kunde backarna crosschecka bort spelare och haka, så det var inte samma fart.
Nej.
Så det här är ju ett annat ämne som är jävligt viktigt om vi ska överhuvudtaget ha några tjejer och killar som ska kunna stå i mål utan att riskera livet för att bli pååkta i huvudet.
Ja, men det måste finnas
en skillnad på också hur man bedömer elitsporten hockey, där man har situationsrum och video och allting där med att man måste kunna ha en annan bedömningsnivå än vad man har kanske i ungdoms- och juniorhockey. Det är ju samma sak, man börjar ju inte få tacklas när man är liten och sen kopplar man på det när man ska klara av det. Det måste finnas olika steg, och jag vet att det är klart att det påverkar hur det man ser på tv att man vill göra själv. Men där måste det finnas en, ja, i alla fall i min värld, ett sätt att hantera det så att det inte blir de här pååkningarna i tidiga åldrar. Och jag är fullt med det. Alltså, om man går mot målet och träffar målvakten i huvudet, då får man ta ansvar för det och så ska det bli avstängningar. Det är helt rätt, Erik, och jag tycker att SHL, där har man blivit bättre och ger målvakterna fördelen av, är det en tveksam situation, ja, men då är det spelaren som är ansvarig för det här. Och det är svårt, men man måste kunna, just när man åker förbi och träffar huvudet, där kan vi fortsätta vara stenhårda. Jag är helt och hållet med dig. Vissa andra regler, hög klubba till exempel, om du crosscheckar någon i ansiktet, så är det, även om du inte menar det, så är det ju avstängningar på det. Och det är samma sak med träffa, det är inte samma sak. Det har blivit ihopkladdat alltihop.
Ja, men ni hör ju själva hur mycket det berör här. Och nu ska vi inte bara säga att Erik, bara för att du är gammal målvaktstränare och målvakt själv, du är ju inte målvakternas riddare som alltid försvarar dem. För om vi tar det här Rickard är inne på. Ja, men det här att det kanske ska vara lite olika bedömningar på elitnivå och på lägre nivå när man inte har samma kunskap. Så visst har målvakterna i SHL och i Hockeyallsvenskan lärt sig att utnyttja systemet lite också. De ligger ju alltid på gränsen och seglar lite utanför det där blåa området också. Det får inte bli för skyddad verkstad heller, för då är det precis som Rickard var inne på. Då har vi 1-0 i varenda match. Det är inte det du syftar på, Erik, heller ju. För målvakterna, de är inte dumma, de är otroligt. Det är kanske de smartaste vi har egentligen. Eller är jag fel ute?
Nej, men grejen är så här, Niklas. Och det här jag tror inte folk förstår inte det här. Det går inte att förstå att målvakter tar ju en position där de ska ha en störst chans att rädda pucken. Och kommer det inåkande spelare från sidan, du har inte en chans att se det som målvakt. Så att målvakten får ju ta en position. Vill man spela aggressivt som målvakt och vara längre ut, ja, då kan man ta den positionen. Men nu är man ju exponerad för sidledsspel och direktskott. Så mer och mer går ju målvaktsspelet mot att hålla sig lite längre in, så man ska bli snabbare över. Och dessutom nu, som regeln utformad, att är du utanför nu och blir lite störd, alltså att någon kommer att ta bort din klubba etc., då döms det ju mål. Vilket, det tycker jag är bra. Men nu pratar jag om just de här påknarna i huvudet som är så allvarligt problem, Niklas Ide. Så att vi skulle kunna ha en hel podcast om hur farligt det är att ha. Jag åkte själv på 5 hjärnskakningar under min karriär. Och det kan man ju fråga hur det har påverkat. Har det påverkat kanske så att jag var tvungen att göra terapi, gick in i depression etc. när jag avslutade karriären? Kanske det. Och problemet är ju att det här är så allvarligt problem för målvakterna. Så att om det sitter personer då, nu tog jag Renberg och Wikor som exempel, som har proklamerat det här att man måste ju få bryta in. Vad fan, det är ju svårt där att toucha huvudet lite grann. Jo, men problemet är att dels är det fara för livet på sikt för målvakten och hälsan. Och dels så blir det svårt att rekrytera, alltså, yngre spelare som ska våga stå i mål. Jag har pratat med SHL-målvakter som har barn. Och frågat, skulle du säga att din son och stå i mål? Aldrig. Nej. Som det är nu. För det är för riskfyllt. Och här måste det ske en förändring.
Ja, och du jätteviktigt. Vet, och du vet vad jag eftersökte. Jag var mer inne på det här med att, ja, men kanske att de har klubban utanför det här blåa området. Att det ska bedömas där också då på ett annat vis. Det är
exakt,
klart vi måste,
men det gör det ju. Ja. Det gör det. Och det är jättepositivt.
Ja, och vi hör ju ofta.
Det finns ju alltid avarter. Och det är ju viktigt att du tar upp också, Niklas. Och det håller jag med om. Att om man inte får en smäll och förstärker, det är ju jättefarligt. Det blir ju vargen kommer.
Ja.
Aha, han förstärker, men sen tredje gången blir han pååkt på riktigt. Och nu är det ten and out.
Ja.
Så att, det här med förstärkningar, både när det gäller målvakter och utespelare, det hatar ju vi. Och det måste ju också bort.
Ja.
Aj, ja, det här blev lite väl långt, men det är ett viktigt ämne.
Det är superviktigt. Och jag såg er en diskussion, jag satt och jobbade med fotboll i lördag, så höll ni på Twitter där. Och det slutar ju aldrig, för alla har ju sina bedömningar och uppfattningar. Och så finns det en regelpunkt och... Nej, det var en het potatis, och vi ska definitivt inte skydda NHL för målvakter med hjärnskakningar. Det finns det gott om där borta också. Det händer ju, det är en del svenska målvakter som har varit borta på grund av det den här säsongen. Så att det finns ju det problemet där borta i NHL också.
Nej, men just här nu, det är ju ett enormt problem där borta också. För det är ju, de som sitter där i player safety, de har inte heller förstått det här fullt ut. Alltså det är för låg medvetenhet. Det finns flera målvakter borta. Robin Lehner hade en hjärnskakning som höll honom borta flera veckor. Vi såg Tuukka Rask bli pååkt från sidan i fjol. Och man säger att, nej, men det där var väl inte så harmlöst. Ja, han var borta 3 veckor med en hjärnskakning.
Mm.
För att du skyddar inte, utan du har ju blicken på pucken för att ha en chans att ta den. Om du inte har blicken på pucken och börjar försöka skydda det från sidoinåkande, ja, då får du inte spela många matcher. För nu kommer det rassla lika mycket som när Erik Granqvist stod i mål. Och jag sa en sista grej också. Blir det för petigt i målgården, som det har blivit i SHL tycker jag, sista åren, ja, men då skulle jag kunna göra comeback. Alltså, för det här kampen om pucken måste ju få fortgå utan att man skadar huvudet.
Ja, nej, men är inte det en bra sammanfattning då att ta in kompetens på målvaktssidan också bland de som bedömer sånt här, både i situationsrummet i SHL och NHL? Det är ju anmärkningsvärt att så många, det brukar ju påpekas att det är så många före detta målvakter som blir tv-experter, så att det är många som vill dela med sig av sina upplevelser och kan berätta om dem.
Ja.
Det måste ju finnas någon då som man kan rekrytera som kan hjälpa till med den här delen.
Ta in Kevin Weeks där borta och gör det. Och han bjuder in oss förresten. Nästa gång vi är i Toronto eller New York så är vi välkomna för part 2 när vi kan diskutera målskytte och målvaktsspel. Men det som du säger, Valle, att det är samma problem borta i NHL, men måste vara en historisk kontext till lyssnarna. När jag kom in som målvaktstränare i Färjestad första året, då var jag inte ens med på vissa laglister. Alltså det är som att någon som katten har släpat in målvakterna kallas för slipsar och målvaktstränarna kallas för, ja, vad är du för något? Jag är målvaktstränare. Är det ett jobb ens? Så att man har fått plöja väg för att ens komma med och vara med i en coachstab. Sen blev jag ju extremt uppskattad och älskade att jobba i Färjestad där. Men när man kom in där så var det som att, jaha, vad är det här för roll? Och det är ju samma sak här i situationsrum etc. In med någon som har målvaktskompetens. Men fortfarande så är det något som katterna släpper in. De är ju inte ens välkomna än så länge dit.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej. Gå och ge katten lite mjölk där bakom, Erik, så ska du få vila och andas lite också nu när vi skuttar in på det spelmässiga också. Det här är en diskussion som kommer återkomma. Var så säkra, men det är skönt att få det klargjort här också och era ståndpunkter kring det hela och tankar kring hur det kan förbättras, för det måste det göras. Vi måste prata ishockey istället kring det som händer, och jag vill se fler mål i matcherna. Men vi går tillbaka till SM-slutspelet om en liten stund i den här podcasten. Vi har mycket kvar, för vi ska prata NHL och överraskningar i ligan nu när det börjar närma sig slutspurten här. Rickard, ett lag som du tycker har överraskat, vilket är det?
Men då väljer jag mitt gamla lag Minnesota Wild, som jag tycker har överraskat väldigt positivt och också är klara för slutspel. Kirill Kaprizov, som kom äntligen över från den ryska KHL-ligan, har gjort stor succé där i Minnesota och dragit med hela laget, tycker jag. Han har vunnit 7 raka matcher nu till exempel och skuggar mäktiga Colorado och Vegas i den västra divisionen. Så de tycker jag har överraskat positivt. Florida har också varit lite bättre än vad vi hade förväntat. Chicago hade en riktigt bra streak i början av året, men allt som allt så tycker jag att Minnesota är det laget som har överraskat mest positivt på mig.
Hur mycket har de förändrat, tycker du, i det spelmässiga, och hur anmärkningsvärt är det att en rookie kommer över och sätter så stor prägel på ett helt lag som han har gjort kapris av?
Jag tycker väl att man har gjort en ombyggnation så sätt att man förlängde inte kontraktet med min gamla kompis Mikko Koivu exempelvis, och man tradeade bort Erik Staal. Alltså man gick mot, man gav de yngre spelarna lite mer förtroende redan från start, och därmed så sänkte man också förväntningarna.
Det är något då som har gjort att de har kunnat, känns som de kan spela på ett annat sätt lite. Ingen kanske har trott på dem, och att fler spelare blommar ut där. Det ska bli oerhört intressant att följa dem i slutspelet nu när de redan kan börja förbereda sig för det då. Det är 3 lag i den divisionen som är klara.
Ja, alltså det är 3 lag som är klara i den här divisionen. Men just att man inte hade så stora förväntningar på sig och kunde bygga på att allting som man gjorde var lite positivt helt enkelt. Så jag tycker att man har ju alltid egentligen från dag ett när Jacques Lemaire coachade Minnesota, man varit strukturerad och defensivt. Men just den här balansen med att när man försökte öppna upp och få lite mera stjärnor och bygga på den, då tappar man det och har kämpat lite grann med med sin identitet de senaste åren, upplever jag att det har inte riktigt lyft, trots att man har haft hyfsade lag. Men nu är man ett lag som är svårspelade, och med Kaprizovs påhittighet, hans irrationella spelstil och förmåga att öppna upp låsta matcher ihop med Mats Zuccarello, som också har kommit igång, så har man blivit ett svårspelat lag som är svårberäkneligt. Och jättekul att Joel Eriksson Ek har tagit för sig mer och mer, och att Jonas Brodin är den backen som han förutsågs vara när han gick högt i draften för väldigt många år sedan nu, som det har blivit. Så sådana spelare ligger mig varmt om hjärtat, men det är inte därför jag tycker att de är den stora överraskningen, utan jag hade mina frågetecken om att just det skulle bli en helhet av alla de här lovande spelarna som man ändå har. Det är imponerande.
Ja, det är ett stort utropstecken efter Minnesota. Och just Kaprizov, han blev ju utsedd till den första världsettan. Han var ju etta på Södergrens världsranking när vi hade premiär i det i våran podcast nummer 307. Det minns du, Erik. Och den här veckan så går det ju över till dig då att utforma topp 5 världsrankingen. Hur resonerar du?
Kaprizov med sitt artisteri är ju egentligen alltid värd att vara med där. Men jag gjorde en liten egen variant på det hela, och jag blickar sedan 13 mars så kommer jag prata om en världsranking just nu i Viaplay Hockeys podcast. Och Lasse Lindgren, min gamla tränare uppe i Luleå, sa att du är aldrig bättre än din senaste plockning. Och det har han ju rätt i. Så att lite färskvara på världsrankingen då. Ja. Och på femte plats, Sidney Crosby. Han, kaptenen, han leder ju sitt Pittsburgh Penguins till slutspel. De är uppe i toppen nu där i divisionen. Han har gjort 31 poäng på senaste 23 matcherna. Var ju oerhört bra också när han serverade Gensel då i segermatchen mot Boston, som NHL-studion gjorde i helgen i söndags. På fjärde plats, Mika Zibanejad. Glödhet. 36 poäng har han gjort på de senaste 24 matcherna. Och det är tredje flest av alla. Han har gjort 3 hattrick nu den här säsongen. Han har gjort 7 hattrick i karriären. Och underbar att beskåda. På tredje plats, Nathan MacKinnon. Poäng i 14 raka matcher. 37 poäng på 20 matcher. Plus 17 sedan 13 mars.
Ja.
Hur otroligt bra är han? På andra och första plats, nu är ni nyfikna,
ja,
va?
Det är vi verkligen.
Men ja, jag tar in en ryss här. Artemi Panarin. Kaprizov får vila den här veckan. Kommer nog tillbaka när Södergren ska göra det här nästa gång också. Panarin har gjort 38 poäng på senaste 24 matcherna. Så hans spelgenialitet driver ju en kedja, och sen Zibanejad en annan kedja där i Rangers som jagar slutspel. Det kan bli möjligt. Men inget stoppar Connor McDavid, bokstavligt talat. Och han har gjort hur mycket poäng som helst. Han är uppe på 81 poäng nu. Och det här, jag tar upp det här för det är så otroligt intressant. Vi får gå tillbaka till 90-talet, det glada 90-talet, för att hitta spelare på färre matcher komma upp i 80 poäng. Connor McDavid behöver alltså 46 matcher för att komma upp i 80 poäng. Mario Lemieux behövde 45 matcher 96-97. Ja. Ron Francis 44 och Jagr 37. Så att han är uppe på nivå med de här legendarerna på 90-talet. Det är så bra han är. Det är så överlägsen han är. Han var femma förra veckan på Södergrens världsranking. Men nu är han uppe i topp på Bultens världsranking.
Ja, för den såg ut så här förra veckan. Femma McDavid, fyra McCarr, trea Matthews, tvåa MacKinnon och etta Kaprizov. Och nu vecka 17 ser den ut enligt följande, Erik. Femte plats, Crosby.
Sidney Crosby. Fjärde plats, Mika Hattrick Zibanejad. Tredje plats, Nathan the Wizard MacKinnon. Första plats, andra plats, Artemi the Breadman Panarin. Och på första plats, Connor McJesus.
Där har vi världsranking, och historiskt då att Mika Zibanejad som första svensk går in på vår Viaplay Hockeys podcast världsranking. Nästa vecka så är det Rickard Wallin som kommer ta ut den där och se om det är något som har förändrats då i världshierarkin. Då. Du tog upp en överraskning där, ett lag Minnesota, Rickard. Självklart ska du få en besvikelse också. Vilka tycker du har underpresterat mest i ligan?
Ja, det var snällt, annars hade jag blivit besviken. Och mest besviken i år, det går ju inte att ta något annat lag än att Buffalo har varit den stora besvikelsen. Värvade Taylor Hall och det kom ut något klipp om när ägaren och general managern pratade om att värvar vi Taylor Hall, då är vi inte bara, då ska vi sikta inte bara på slutspel utan vi ska gå för att vinna. Och så är man sämst i hela ligan,
ja.
By far. Så det går inte att komma ifrån att jag tycker att Columbus har gjort mig lite besviken. Det har inte lyft där trots traden och fått in Patrick Laine. Det känns inget positivt. Anaheim har varit superdåliga och väldigt långt ifrån slutspel. Men jag vet inte, man lurades väl av Buffalos relativt namnkunniga laguppställning från start. Att man tog in Erik Stahl exempelvis för Marcus Johansson då. Och det kändes som att de skulle lyfta och det blev precis så tvärtom, och nu står man och stampar och ska Jack Eichel vara kvar? Börjar ju spekulera sig att han har tröttnat, så Buffalo är etta på min besvikelselista i år.
Ja, det förstår jag. Jag tyckte det var lite så anmärkningsvärt när man såg Boston nu när vi gjorde dem i NHL-studion, och vi hade ett klipp där i paus när Taylor Hall backcheckade som man inte hade sett på flera säsonger. Jag vet inte om du såg det, Erik, men det var rätt häftigt att se hur det förändras när man kommer till en ny klubbadress.
Ja, och jag kände två saker när jag såg det. Så jävla dåligt, ursäkta svordomen, att han inte kan ta ansvar och göra det oavsett vilken klubb han befinner sig i. Det är det ena, ursäkta att jag svär. Å andra sidan, han blir en otroligt bra injektion, ja, för Boston. De fick inte hål på Murray eller på Jari och Pittsburgh den matchen. Men det är märkligt, och när Kryger försvann från Buffalo så ser det ju ändå bättre ut både för Dahlin och för laget, får vi säga. Men det är ju den stora besvikelsen, det håller jag med om.
Ja, vi kommenterar dem på lördag. De möter dem just Boston, om inte jag är helt fel ute. Nu är det ju tidigt i veckan här, men det är väl Boston-Buffalo som vi ska kommentera på lördag.
Oh, vad roligt! Ja. Hägerfors junior kommer in igen. Välkommen!
Och vet vad som är välkommen tillbaka där? Dr. Granqvist, vi rev ju den där licensen jag var in i studion här för någon vecka sedan. När du kom med en diagnos på Georgie på 4-6, var det veckor eller månader? Han var tillbaka på 4-6 minuter, men det är sånt som kan hända. Här får man förnyat förtroende. Hur är skadeuppdateringen när det gäller stjärnorna i NHL nu inför slutspurten?
Jag vet en sak, att jag har inte fått tillbaka läkarlicensen. Däremot så har jag en detektivbyrå som jag har kopplat in. Pink Panthers detektivbyrå som vi startade på 90-talet uppe i Luleå. Och jag kan säga att det är så mycket tunga skador så att jag kommer inte hinna dra alla här för er. Men det är ju några som är anmärkningsvärda. Och det här var ju en Twitterfråga vi fick om att ta upp skadebiten, lag som är inblandade i slutspelstriden och kanske kan vinna Stanley Cup. Om vi börjar med regerande mästarna Tampa, så har ju Stamkos en underkroppsskada nu också. Och det är ju otroligt oroande. Kucherov vet vi, han har opererat höften, borta hela grundserien, beräknas komma tillbaka i slutspelet. Men att Stamkos har den här skadan, det gör ju att man det kommer bli extremt svårt för dem att återupprepa det man gjorde. Jan Rutta också, backen, har en underkroppsskada. Så att, frågetecken där för Tampa. Sen om vi är kvar i Florida så har ju Ekblad sin skada som han då tyvärr fick. Hörnqvist har inte heller varit med och spelat sista tiden, så det blir tufft även för dem. Det är viktigt att Hörnqvist kommer tillbaka om Florida ska ha den minsta chans. Går vi sen upp i en duell som är superintressant, det är ju den, vem ska knipa slutspelsplatsen, Dallas eller Nashville? Och där har ju Dallas Klingberg en underkroppsskada tyvärr borta. Sagan Radulov Bishop sedan lång tid tillbaka. Jätteviktigt att Klingberg får ordning på det där så att han kan komma tillbaka och kan bli tunga på vågen i slutspelskampen. I Nashville, Filip Forsberg, överkroppsskada, borta sedan en tid tillbaka. Och sen har vi då Boston då med Carlo, den stora backen som har varit skadad. Och det är ett jätteavbräck för dem eftersom Chara och Tory Krug försvann. Grizzly har också varit på skadelistan men är ju tillbaka. Men att Carlo, Kasse och Tinordi är borta i Boston, det oroar en hel del. Och sen då Colorado, den stora favoriten för många. Grubauer har corona. även Rantanen. Och sen har du då Bowen Byram, hans backen som var så duktig i Norr-VM. Han har en huvudskada, alltså hjärnskakning. Och Donskoj också borta på skadelistan. Så där finns det lite mörka moln.
Ja,
framförallt Grobauer måste ju tillbaka och bli Dimauer för att Landeskog ska vinna sin första Stanley Cup. Ja, det finns ju mycket mer skador, Niklas. Men jag känner att jag tar upp Malkin också då.
Ja.
Underkroppsskadan. Det är ju jätteviktigt. Anders Lee i New York Islanders. Där har du ju, och sen Ovechkin, oroande att hans underkropp spökar nu också. Där har du Pink Panthers skaderapport.
Ja, det är bra. Tack för den uppdateringen. Och sen så lider vi såklart med Elias Pettersson också. Den där, det verkar ju vara en handledsskada. Och det är inte säkert att han kommer tillbaka den här säsongen. Det tycker jag är oerhört tråkigt.
Extremt tråkigt att få ordning på den. Men Coover är ju stort sett i praktiken borta ur slutspelsrace. Även om de gjorde det bra när de kom tillbaka. Nu har de några förluster här. Vi säger också våran danska vän Ehlers, Nikola Ehlers. Han har en överkroppsskada tyvärr och blir borta resten av grundserien i sitt Winnipeg.
Ja. Vi blir inte borta länge till, för vi vänder riktningen och går in på SM-slutspelet här om en liten stund i Via Play Hockey Podcast. Via Play Hockey Podcast, det är nummer 308. Det har varit härliga diskussioner här och vi fortsätter även fast vi passerar en timmas sträcket alldeles strax. För vi har ju mycket att gå in på också när det gäller SM-slutspelet. Paus i Hockeyallsvenska finalen, det var vi inne på inledningsvis. 30:e drar det igång igen, så mer om det nästa vecka. Men SM-slutspelet, Rickard, om du sätter blicken mot Växjö-Örebro, vad har du fått ut av den serien så här långt?
Kamp, intensitet, taktik, målsnålt. Ungefär som förväntat, fast ändå inte att det blir så tajt. Jag tycker Örebro gör det väldigt bra. Jag tycker inte Växjö har riktigt hittat sin bästa hockey, även om de är svårspelade. Jag tycker de känns som att de sparar lite det bästa till sist. Jag tycker de ser spännande ut, men tung avstängning för dem att Ilari Melart fick en så pass lång avstängning som han fick. Det var lite lång i min bok. Det kan bli jobbigt. Man är lite tunnare på backsidan än vad man har totalt sett. Och jag tycker inte riktigt att anfallsspelet har släppts löst där, men Örebro som sagt svårspelade, de har ju också ganska kännbara skador och blir lite tunnare framförallt framåt då. Men imponeras över tränartrion i Örebro som har satt ihop en gameplan. Det är klart att Jörgen Jönsson, som är en av de smartaste, kanske den smartaste hockeymänniskan som jag har fått förmån att jobba med, att han känner till lite hur Sam Hallam vill ha det. Det var ju inte jätteförvånansvärt egentligen. Nej. Men det är en schackmatch, känner jag.
Men när det börjar bli så i en serie, hur svårt är det att bryta det där? Nu har det varit två stycken 0-1 matcher. Först vann ju Örebro i Växjö då med 1-0 och sen så vann ju Växjö Örebro med 1-0. Det är ju rätt ovanliga resultat där ju. Hur gör man för att bryta det, eller fortsätter ofta samma mönster match efter match som man väl är igång i en sån serie, Rickard?
Ja, alltså det blir ju som en förlängning av matcherna när man spelar en slutspelserie, och man tar ju med sig det som man har gjort i föregående matcher ofta. Så börjar det bli så här tätt och målsnålt, så har det en viss förmåga att hålla sig. Och om det inte är så att det ramlar in en puck tidigt i någon av matcherna, så kan det bli lite annat där. Men jag ska inte säga att jag är rädd för, men jag förväntar mig att det kommer se ungefär likadant ut. Och också nu när det bara är bästa av fem, som Erik sa, i semifinalen här, så blir ju varje match än mer betydelsefull. Så jag tror nog dessvärre att det kommer fortsätta i samma anda med målskyttet där. Men ja, det är väl det som är slutspel också. Det blir inte som man förväntar sig speciellt ofta.
Nej, det är lite så. Jag är också inne lite på de här tunga suckarna när jag sitter och tittar på det här. När man inte håller på något av lagen, så vill man ju se, ja, men man vill se typ en Kovacs kanske gör hattrick, eller Rosén slår tre flipppassningar, så Gynge blir sådär glad när han trycker dit några mål, så att det blir 5-4 istället. Men nu vet jag, det är slutspel, det är små marginaler, man ger inte bort någonting. Men om du synar de offensiva krafterna, Erik, vilka är det som ska kliva fram? Alltså, och hur bra rustade är de här lagen offensivt sett, Örebro och Växjö?
Ja, Örebro har ju sin spets med Abols, Kovac, Rendulic. De hade 6 försök i powerplay senast. Gjorde 0 mål då, såklart. De förlorade ju med 1-0. Att Robert Leino är skadad, det är ju ett stort avbräck hos Örebro, vilket gör att Abols får enormt mycket speltid. Och grejen är att det blir för mycket. Man tappar lite den här sista edgen för att kunna göra mål. Och jag ska hylla, jag intervjuade ju Viktor Fast under Bayer Hockey Games, det du styrde upp där, Niklas. Och pratade om och har tittat på, även pratat med Andreas Andersson, målvaktstränaren, som har förberett Källgren på ett bra sätt. Deras system i boxplay älskar jag. Det påminner väldigt mycket om när jag och Rickard kamperar ihop i Färjestad. Att man på handbollsmaner delar upp målet, delar upp arbetsuppgifterna. Så målvakterna alltid kan titta på kort sida och spela till sina styrkor. Och här måste ju Örebro göra justeringar och börja attackera på ett annat sätt än vad man är van vid. För att man möter ett boxplay, det sätt Växjö spelar, det är inte många som gör det så konsekvent och skickligt som de gör. Så att de här justeringarna, det är bara att coachstaben med Jönsson och Olsson och Niklas Eriksson att kolla på video och titta på vad är det exakt Växjö gör i sitt boxplay. Och sen börja attackera, exponera andra saker. Det är lättare sagt än gjort, men det är det man måste göra. Och de har ju några, med Kovac och Abos, de är ju stundtals lysande, men de får inte hål på det här otroliga fina försvarsspelet som Växjö radar upp. Och det blir som ett schackspel. Jag lyssnar faktiskt på Brian Burke, nya vice president där i Pittsburgh. Han kom in med Ron Hextall och han berättade att Pittsburghs spelare på resorna spelar väldigt mycket schack. Så att Malkin är tydligen duktig i schack, de är ryss som man är, Kasparov, fina rötter där, ju ryska schackspelare. Men intressant att se det här isets schack mellan de här smarta coachstaberna som är nu. Men det är, till syvende och sist är det ju ändå spelarna som i den här höga farten ska lyckas med de här dragen. Och det är ju inte ett stillastående schackbord, pjäser, utan det går ju i stundtals hög fart, även om det är lite lägre tempo, vilket jag gillar, att bägge lagen försöker växla tempo. Men jag skulle säga att Örebro, att de vågar öppna upp lite grann, aktivera backarna lite mer. Då kommer det bli mer målchanser åt bägge håll, men lita på att Enroth räddar och att man får hål då på Källgren.
Visst är det underbart, Rickard, när jag ställer frågan om Kovac och Rosén, och så helt plötsligt får vi höra att Malkin är bra på att spela schack. Det är podcast och utförliga svar. Du ska få en väldigt snabb fråga, Erik. Bara, vad är det med Viktor Fast? Vad har du hört? Vad vet du?
Vad är prognosen?
Han tillbaka?
Prognosen är att folk har nog aldrig skrattat så mycket som när Bosse och Axel, när de klippte ihop det där, när jag gjorde min felaktiga prognos.
Förlåt, det var mitt fel.
Nej, tyvärr har hänt lite för ofta nu. Lafreniere och sen det här nu med Georgiev. Så jag vågar inte uttala mig.
Men du har inte hört något?
Det ser ut som att det är en knäskada alternativt ljumsken.
Ja, för det är väldigt tyst om det här. Det brukar vara i slutspel, men det brukar alltid sippra ut någonting. Men jag har inte hört någonting. Vi får se om det är något som öppnar upp sig. De har det väl förspänta ändå. Det verkar ju rulla på bra ändå för Växjö Lakers.
Det ska vi hylla också. Det är så tajt där så att jag skulle inte ens fråga Andreas Andersson, målvaktscoacher, med en sms-fråga. För att jag vet att jag ändå inte skulle få något svar.
Nej.
Han skulle max säga att det är högra underkroppen. Men sen om det är knät eller ljumsken, det får vi bara spekulera i.
Ja, men här vet jag att jag kan skicka iväg en fråga och få svar också. När det handlar om Rögle-Skellefteå, för den har du ju koll på, Rickard. Vad är det som hände i den serien?
Ja, men den tycker jag är riktigt bra slutspelsserie, riktigt bra hockey, alltså slutspelshockey. Jag tycker de är så där lagom förbannade på varann, och bortsett från det här tjabblet med målen som vi var inne på tidigare, så jag tycker att det har blivit den absolut bästa slutspelsserien by far så här långt. Luleå och Skellefteå får ursäkta, det var också en bra serie, men jag tycker Rögle är väldigt underhållande. De spelar med en härlig fart, de spelar med en passion och en aggressivitet som är tung att möta. Men jag gillar också hur Skellefteå har tagit sig an det här. Och Skellefteås passningsspel under hög press i hög fart. Och sättet de flyttar pucken från egen zon, det har de gjort bra länge. Men jag tycker att de har steppat upp här igen nu. Och matchen igår var faktiskt riktigt, riktigt underhållande. Så den ser jag fram emot avslutningen här. Det vore ju häftigt om ni gick till 5 och att de får åka ner till Erik där i den skånska våren igen, och att vi fick en avgörande Alltså Skellefteå, de har ju ett jättebra lag. Jag tycker att de har pendlat lite i prestationer i slutspelet, kanske mot förväntningarna jag har, men jag måste också imponeras över sättet att de hittar att vinna matcher. Så nu fick Rögle en förlust. Det ska bli ytterst intressant att se hur Cam Abbott, som såg frustrerad ut under matchen, om man kan vända det till positiv energi eller om de börjar tvivla lite grann. Vad tror du, Erik?
Ja, på tal om det, det är mycket det handlar om, att Skellefteå lyckades använda den här frustrationen som uppstod efter de här målen som vi har nu pratat om, där de blev förfördelade kan man ju säga då, att de städade undan det och använde aggressiviteten till att göra en riktig kanonmatch mot Rögle senast. Det är ju det slutspel handlar om, stänga och bara gå vidare till nästa lilla duell man ska utkämpa. Och nu får vi se om Rögle, som under säsongen har bevisat det, men de hade ju inte legat under en enda gång i slutspelet hittills innan Skellefteå gjorde 1-0 då i gårdagens match. Så att det återstår att se. Jag lägger också upp brasklappen. Moritz Seider skadad. Daniel Saar. Dennis Everberg utgick med skada. Alltså det är två spelare ur toppkedjan plus SHLs bäste back, skulle man kunna säga, Moritz Seider. Och kommer inte de tillbaka, framförallt Seider, försvarsgeneralen, då har Skellefteå ett superläge att ta sig till final.
Och vad är prognosen på de tre spelarna?
Ja, Seider fick Oscar Möllers hjälm i huvudet framför målet där i hajtanken i match 2. Så utgick lite groggy. Så den prognosen då, om jag tar tillbaka min läkarlicens lite snabbt, det är ju ett väldigt frågetecken. Ska han genomgå hjärntrappan, att det verkligen var en hjärnskakning, då kan han ju inte spela på en vecka åtminstone. Så det är ju det. Men det kanske inte var hjärnskakning, kanske bara var något med nacken eller någonting, och då kan han möjligtvis spela ikväll. Everberg såg illa ut där med vänsterarmen, kanske någonting med rebenen. Och sen har du då Saar, målskytten, som jag inte vet vad det är för fel på honom. Så nej, det är lite frågetecken,
ja, men det är klart
att rätta
det är
ut därför.
Och du vet att vi bara skojar med det. Det är klart att det blir att sitta och spekulera lite. Men slutspelet är ju så mycket kring skada också. Det blir så stor del av det. Så det är klart att vi måste bolla in det med det. Och vi är tacksamma för att du tar de här svaren, Erik. Och att du kan gå vidare också och ha fått tillbaka den här läkarlicensen. Och får jag rasa lite också?
Ja.
Ja.
I mean, jag blev bara lite sådär. Först var jag ju väldigt besviken på att man bara spelar 5 semifinaler nu när vi har de 4 bästa lagen i Sverige framme i det finaste som finns, SM-slutspelet här hemma. Det är jag lite besviken över, men det har vi redan tagit. Men sen då, att man lägger 2 matcher, pangbom, för det laget som har placerat sig bäst. Och klart att de ska inleda hemma, men att de får spela 2 matcher direkt när det är bäst av 5. Nu är det ingen publik, det blir ju lite publik ändå. Det var lite Röglesången, sa du, Erik, där nere i hajtanken. Men det är klart att man ska trivas bättre hemma. Du slipper resa, du har ditt omklädningsrum och allt det här. Det är en fördel att spela hemma. Att då man har de här 2 matcherna kan jag tycka är konstigt. Så att det laget då som har placerat sig sämre i serien ska eventuellt åka upp med 0-2 i baken för att jobba vidare. Jag tycker att det blir lite orättvist. Jag gillar inte det riktigt. Det finns ekonomi i de här tungviktarna i SHL. De har kunnat spela en match i Ängelholm, flygit upp till Skellefteå och sen pendlat så fram och tillbaka. Det kanske bara jag, men jag känner att det blir lite snedfördelning när det är så kort serie. Kanske helt fel ute. Vad tycker du, Wallin?
Jag håller med dig, men det här har man ju gjort för att det blev en kompromiss när grundserien drog ut, och då tänkte man att semifinalserien är den som brukar vara minst intresse runt. Men det har ju blivit så att nu gick de 4 stora lagen, stora favoriterna på förhand, vidare. Och det är det här man har sett fram emot. Jag håller helt med dig att det blir lite snedvridet. Men man har också blivit tvungen att komprimera schemat så att man har inte tid att resa emellan på samma sätt när man ska spela back-to-back gånger 2. Så ur ett hockeyperspektiv så hade man ju verkligen önskat att det hade varit 7 matcher. Jag tycker att man hade väl kunnat klämma in någon back-to-back på något annat ställe också mer för att få det här i hamn. Och det har sagts att det vore väl bättre att ta bästa av 5 i kvartfinalerna. Ja, som det utvecklade sig, absolut. För det var ju, kvartfinalerna i år var ju bland det minst underhållande jag har upplevt, måste jag säga, med 3 som gick till 4-0. Så nej, det är ju först nu som man känner att det börjar tända till, att det blir visst lite kontroverser på tråkigheten med de här målen som blir bortdömda, men det har ju också varit situationer nu med tacklingar och avstängningar, och alla börjar bli lite sådär heligt förbannade på varandra, inte bara spelarna utan supportrar och folk runt omkring. Så det är ju först nu det tänder till och man känner sig lite blåst på konfekten.
Ja, sannoliken, och jag förstår ju Skellefteå också åka upp efter två tunga förluster och veta då att man först måste vinna två hemma, sen ska man ner till hajtanken igen och man måste ta tre i följd, och de har inte haft en enda hemmamatch innan dess då. Men ja, det är som det är, SM-finalen, om det går till en sjunde avgörande, det är bäst av sju sen i finalen, då kommer den spelas den 15 maj är tanken. Och sen är det samling då för de som tar sig till VM. Den 16 maj ska de ju in i karantän i Lettland. Du vet, det blir ingen guldfest där. Eller kan man ta en jäkla fest så sitter man i karantän sen i 5-6 dagar i Lettland. Kanske bästa sättet.
Och samtidigt börjar NHL-slutspelet i den vevan också mitten av maj.
Ja, det kommer bli annorlunda. Vi pratar mer Tre Kronor nästa vecka, men vi bara slänger en snabb blick också mot Gagarin Cup. Det är en häftig finalserie, Erik, som pågår där.
Mycket häftig, avnjöt matchen igår där Claes Andersson, våran eminenta kommentator, refererade med full passion, och det är ju Avangard Omsk mot CSKA Moskva, och just nu är det då matchbollar för Avangard som knep matchen med 2-0, och ja, de har ju inte vunnit de har inte blivit KL-mästare någon gång. De har ju vunnit ryska mästerskapet en gång 2004. Men de har ju aldrig vunnit Gagarin Cup. Så det vore ju mäktigt om de gjorde det. CSKA Moskva har ju tagit hur många titlar som helst. Ja. Gamla sovjetiska mästerskapsserien, 32 stycken. Men Gagarin vann de ju senast 2019.
Och det är dramatik och det är sevärd hockey i de där matcherna då, det fortsätter då.
Otrolig skridskåkning.
Ja, det är det faktiskt. Det har varit häftigt. Jonathan Lindqvist kommenterade ju den matchen som var innan den igår, och han hade verkligen fullt show där med att få jobba med höga tonlägen då när det blev dramatik och mål i sista sekunden och allt det här. Så Gagarin Cup, underhållning verkligen. Precis som det brukar vara med våra listor. Vi ska avsluta med en också i den här podcasten. Det är Valin som får uppdraget. Vad är hetast i hockeyvärlden? Topp tre.
Ja, lister är ju lite spännande att sätta sin egen spin på. Nu känns det som att vi har gått igenom det bästa i hockeyvärlden här, så jag ska göra mitt bästa. Men vi börjar väl på tredje plats, och jag måste ha med Connor McDavid på min lista ändå. Alltså det poängsnittet han visar upp, och han attackerar ju faktiskt 100 poäng ändå. Några 19 kvar och är det tiotalet matcher. Så det kan bli tufft, men är det någon som kan göra det så är det han. Och det vore ju en riktig fjäder i hatten alltså, med tanke på hur spelet ser ut idag och vad alla andra presterar. Så det är ju faktiskt nästan som på Gretzky-tiden, vad han distanserar sig mot de andra i ligan. Så Connor McDavid är på tredje plats. På andra plats, då är det ju slutspel. Alltså man kan inte sitta här i slutet av april och inte prata slutspel, vare sig det är slutspels sträck i NHL eller om det är semifinal i SHL eller om det är Gagarin Cup. Det är härligt när matcherna betyder lite extra. Det tycker vi alla som älskar den här sporten. På första plats så har jag en intressant snackis borta i Nordamerika. Det är NHL som har presenterat, inte fullt ut, men ändå så har det sipprat ut så mycket som man kan säga att det är klart vilka som kommer att ta över rättigheterna i USA. Och ESPN säkrade det A-paketet tidigare under våren. Nu är det alltså TNT som köper rättigheterna till det resterande delen av paketet som det är i NHL då. Och det innebär att NBC som har haft ett 10-årskontrakt inte kommer att fortsätta sända hockey. Och det kommer bli första gången som NHL har två partners bland de stora mediedrakarna i USA, och det har varit deras stora mål att bredda sporten, och får också in betydligt fler mer pengar på de här två paketen. Så vad det tar sporten, om det kan bredda, sätta NHL i en bättre position i USA, ja, de har i alla fall fått vad de har velat på förhand, och sen får vi helt enkelt se om det är rätt väg att gå eller inte. För det känns som att NHL står och stampar. Ska man vara topp fyra av de stora ligorna borta i USA, då gäller det att växla upp nu på alla sätt och vis och verkligen se till så att affärerna fortsätter att rulla in. Ja. Så Bra jobbat av NHL på förhand att man fick lite nytt blod i tv-branschen också.
Och de jobbar ju stenhårt också för att bygga det i Europa. Det kommer ju en ny match här på fin tid. Det är faktiskt den enda matchen på söndag när det är Detroit i Tampa 20:30 NHL-studion. Sen är det fin tid på lördag också. Då är det ju, som vi var inne på tidigare, bara att åka med när det kommer matcher som serveras. Och vi bevakar då lite extra mötet som vi var inne på mellan Boston och Buffalo. Men det är bra starttid även på Detroit i Tampa på kvällen. Jag tror att det är Sveriges Television som de har ju en match i månaden som får... De får av oss då och visa så att det är den där. Så det kommer bli en häftig helg igen. Tack för listan, Rickard.
Ja, tack. Det blev lite kompromiss att få ihop allting. Men just den här tv-dealen, det är inte så kul att prata om kanske.
Men den är viktig.
Det kan vara en av de viktigaste sakerna som händer nu. För att det har ju varit på tapeten med fotbollsligan här med Superliga och allting. Och stängda paket och utveckla verksamheten. Den amerikanska marknaden är ju annorlunda, men det handlar ju också om att ta marknadsandelar där och synas och höras mest. Mm. Och där har ju NHL varit lite undanskuffade och här behöver man växa. Och att de har, som du säger, försökt bredda sporten utomlands, det gör man ju också, men man får inte glömma bort sin hemmaplan där. Så nej, intressant att se vart det tar vägen.
Borta bra, hemma bäst, och tack för dina listor, Erik, också, och skadeuppdateringarna och åsikterna kring det här målvaktsspelet och hur målvakterna inte ska bli störda. Oerhört intressant diskussion. Hoppas ni lyssnare har gillat det här också, och följ nu U18-VM. Jag är inne på eliteprospect.com här och se de svenska spelarna som är igång. Ludvig Persson som drog 2 poäng direkt inledande matchen. Mattias Hävelid är med. Vet du vad hans pappa heter?
Niklas.
Jajamensan.
Även sonen Hugo är med. Han är målvakt, så att
jaha, ja, okay.
Underbart att ha en back och en målvakt i familjen. Niklas som själv var en otroligt smart hockeyspelare och en fin ledare nu och härlig människa. Och jag vill bara klargöra en sak, att som människa, jag älskar ju Micke Renberg och Niklas Wikegård. Jag pratar bara om det här beteendet att saluföra attack in mot målet på ett sätt som är jättefarligt för målvakterna. Så att man skiljer mellan person och prestation. Och jag vill också tacka dig, Niklas, för en sprudlande insats i sporthuset tillsammans med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Du är ute på en poddresa nu. Du var med där, du är med i tennispodden, du kommer vara med i innebandypodden. Så jag kommer gå ut här nu och slå lite, jobba med bollträffen efter segern i Ken Dryden Open i mitt nya golftält jag har här på gården, och lyssna på någon av dina poddar du är med. Och sen vill jag säga att Lasse Granqvist tweetade ut till min glädje att min moderklubb Boden fick rätt. De har ju gått i strid mot Hockeyettan då och tyckt att Hockeyettan inte har hållit sig till avtalet, och de fick rätt. Så ja, Riksidrottsnämnden sa att Svenska Hockeyförbundet strider mot föreningsfriheten, strider mot principer RF stadga grundar sig och strider mot allmänna avtalsrättsliga principer. Starkt, envetet och viktigt arbete av Boden Hockey, skriver din gamla granne Lasse Granqvist. Tack för det! Tack alla lyssnare. Nu njuter vi av slutspelet.
Ja, det gör vi. Ha nu en härlig dag, eller var ni nu befinner er på dygnsrytmen när ni lyssnar på den här podcasten. Så var nummer 308 alltså i Viaplay Hockey Podcast. Och det är bara att kontakta direktör Södergren om ni vill samarbeta med den här podcasten. Mycket intressant på gång i framtiden med det också. Så det är fantastiskt att få med på den här podcastresan. Wallin, njut av dagen. Erik, samma. Så ses och hörs vi till helgen med NHL-studion och kommentering med världens roligaste idrott, ishockey. Må bäst allihopa.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and it's saved. Rebound saved. Oh, that was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.